Du känner kallt stål mot din nacke. Decimeterlånga hårtussar faller ljudlöst mot golvet. I glipan mellan frisörkappans krage och din hud har enskilda små strån fastnat på vägen ner. Du har klippt dig på samma ställe i snart 5 år. Frisören Jonas och du snackar på som vanligt om allt möjligt. Han lägger ner saxen och trimmen på hyllvagnen bredvid sig och håller upp en spegel bakom dig för att du ska se hur nacken blev. Det är helt öde på gatan utanför. Men sen ser du en stor klunga människor springa från något. Du rycker av dig frisörkappan, sätter på dig din jacka och springer ut på gatan. En rökpelare tonar upp sig borta vid Nordstans köpcentrum. Du följer strömmen av människor i riktning mot din lägenhet vid Järntorget. Det har kommit en pushnotis från en av dina nyhetsappar. Just nu, explosion i köpcentrum i centrala Göteborg. Flera skadade. Du ringer din mamma för att se om hon är okej. Det piper upptaget. Du försöker ringa din bästa kompis. Upptaget igen. Telefonnätet verkar ligga nere. Men internet fungerar fortfarande, så du följer nyhetsbevakningen från flera tidningar samtidigt. Du ser att Aftonbladet har publicerat en serie mobilbilder som visar hur en person med hoodie lämnar en sportbag utanför H&M innan personen tar sig mot utgången till Brunnsparken. När du till slut kommer hem till din lägenhet öppnar du din dator. Du går in på Omni för att se om det har kommit några nya uppgifter om dådet. Nu har ett videoklipp publicerats av Expressen med rubriken "Övervakningsfilm". Här är den misstänkta terroristen i Nordstan. Du klickar på den och pausar på ögonblicket där man till slut får se ansiktet på gärningsmannen. Det är omöjligt, men vem ska tro dig? Personen på videon är du.
Vi gör ett program om hur det kan bli när det värsta händer. I det här avsnittet reder vi ut vad vi gör när sanningen är ett utdött begrepp. Och när tekniken gör det möjligt att fejka varenda detalj av verkligheten. Är det en samhällsutveckling vi är mitt inne i redan nu? Jag heter Viktor Lövgren.
Jag heter Anna Davor.
Och jag heter Freddy Rammel.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Det har gått 4 timmar sedan terrordådet i Nordstan. Dödssiffran varierar i media, men någonstans mellan 10 och 20 personer beräknas ha omkommit. Din bild cirkulerar på både alternativa mediesajter och på de stora kvälls- och dagstidningarna. Just nu, tumult i centrala Göteborg. Du hör skrik nerifrån gården. Du kollar ut genom fönstret och ser hur en grupp människor har samlats utanför din port. En av personerna pekar upp mot dig. Era blickar möts i någon sekund innan du instinktivt kastar dig ner på golvet. Du hinner uppfatta järnkorset på hans keps. En gatsten krossar vardagsrumsfönstret. Du kryper runt på golvet. Glassplitter tränger in i knäna och handflatorna. Golvet färgas rött av blod när du kryper mot toaletten. Du stänger in dig där och försöker ringa polisen, men du kommer inte fram. Du hör hur flera händer bankar på ytterdörren och det tar bara några sekunder för dem att forcera den. Din lägenhet fylls av människor. De skriker landsförrädare och terroristsvin. Du låser badrumsdörren, men nu har någon börjat rycka i den. Någon skriker att du ska komma ut och ta ditt straff. Du öppnar badrumsskåpet och lyckas få fram en liten nagelsax. Du hittar inget annat att försvara dig med. Låskolven pressas så hårt mot träet på badrumsdörren att det uppstår ett halvcirkelformat flisigt hål. Metallhandtaget faller till marken när flera maskerade personer kommer rakt mot dig. Du känner igen kepsen med järnkorset på. De för ut dig till vardagsrummet. Flera personer, säkert fem samtidigt, håller fast dig mot golvet. Du känner kallt stål mot din nacke. Du hör det klickande ljudet när säkringen lättas.
Den person som misstänks ha utfört terrorattacken i centrala Göteborg i onsdags har erkänt gärningen i ett filmklipp på sin Facebook-sida. Gärningspersonen ska strax efteråt ha begått självmord. Det här är enligt polisen.
You're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains.
Här hörde vi Kellyanne Conway som är rådgivare till Donald Trump. Och det är väl uttalanden som det här, att det finns alternativa fakta, som gör att många menar att sanningen som begrepp förlorade all politisk relevans redan för 3 år sedan. Det var ju året då Donald Trump blev president i USA och Storbritannien dessutom röstade för att lämna EU. Kritiken mot båda de här valkampanjerna, det var just att de förhöll sig rätt så avslappnat till fakta.
Och det var samma år, alltså 2016, som årets nyord i Oxford Dictionary blev post-truth, alltså postfaktisk på svenska. Definitionen av det är ungefär att objektiva fakta blir mindre viktiga än känslor och personliga övertygelser.
I dagens P3 Dystopia ska vi ta upp hur ignorerandet av fakta har börjat bli en allt vanligare politisk taktik, hur vetenskapsförnekelse och konspirationsteorier verkar öka, men också hur ny modern teknik gör det enklare än på länge att fejka verkligheten. Och i introt så hörde vi om en person som framades för ett terrordåd med hjälp av en trovärdigt fejkad video.
Vilket man ju kan göra redan nu.
Ja, vi ska börja det här programmet med att bena ut just det här och en händelse som för 2 år sedan blev en världsnyhet.
I think the first thought was this is really messed up.
Det här är Samantha Cole och det var hon som först publicerade storyn om det här. Och som är så mycket annat på internet så börjar det på det mytomspunna nätforumet Reddit.
So we spend a lot of time just kind of monitoring all sorts of corners of the internet.
Samantha och hennes redaktion på Motherboard, som är en del av Vice, satt och läste igenom Reddit-trådar, så kallade subreddits.
We first saw this on a subreddit on Reddit which that was devoted to making fake porn of celebrities.
Så det är alltså en skara anonyma män som satt och gjorde fula Photoshop-montage där de klippte in kändisars huvuden på porrskådisar. Och det är ju en rätt gammal företeelse, men en dag startar ett nytt konto.
Someone had posted this AI creation that they had made. I believe that first one was Gal Gadot.
Så vem är Gal Gadot?
Hon är skådis och fotomodell.
Hon spelade Wonder Woman bland annat.
We saw that and that kind of raised a flag and we followed up from there. Kind of watched it progress.
Den här användaren, det här nya kontot, heter Deepfakes och publicerar för första gången en redigerad video där kändisens huvud är påklistrat på en porrskådespelares kropp.
Saw people pick it up and say, oh wow, this is really cool, or this is amazing, or how did you do that?
Okej, så du menar alltså att det är ett huvud som är påklistrat nu på en rörlig kropp som blir, eller?
Ja, men exakt. Användaren Deepfakes lyckas göra det som tidigare bara har varit möjligt i svindyra Hollywood-studios. Alltså att med hjälp av AI klippa in ansiktet på en kändis i just rörliga bilder.
Första reaktionen var ju bara ren skräck, liksom.
Nu är vi tillbaka på andra sidan jorden här i Sverige. För här ser Computer Swedens chefredaktör Marcus Järräng precis samma Reddit-tråd som Samantha Cole.
Så här, jag tänkte nog att det här kommer gå åt helvete, tänkte jag.
Det här kommer gå åt helvete, tycker han alltså.
Ja, precis. Och Marcus Järräng är ett luttrad i ämnet crazy grejer på internet.
Nu kommer vi aldrig kunna lita på rörlig bild igen. Det kommer bli som att allting man ser på tv och på nätet är liksom, ja, photoshoppat i princip. Så att nu kommer det bara bli fake allting.
Och hur funkar den här tekniken då?
Den är rätt enkel i teorin i alla fall. Å ena sidan så har du en video som föreställer en person. Å andra sidan massa bilder på en annan person. Och en artificiell intelligens lär sig hur ansiktena på bilderna ser ut.
Ju fler desto bättre, men jag tror att de snackade runt 1000 bilder ungefär för att göra det riktigt bra. Och sen låta det stå och tugga i ett dygn ungefär på en vanlig dator.
Och det här är ju ett ganska imponerande tekniskt framsteg.
Den snubben som kallade sig för deepfake, som har gett namn till begreppet, Han skapade också ett verktyg som heter Fake App, där man själv kan ösa in en massa bilder för att träna den här motorn och sen göra om videos med någon annans ansikte helt enkelt.
Och internet är ju som internet är.
De gjorde en väldig massa klipp med Nicolas Cage. De satte in hans ansikte i en massa filmklipp och sådär.
Nicolas Cage och...
Väldigt mycket porr i början.
Väldigt mycket porr.
Ja, det känns som att det alltid är porr när det kommer till sådana här internetframsteg liksom.
Det är ju porren som driver utvecklingen.
Så är det. Jag har bevakat nätet och liknande frågor i snart 20 år. Och det har alltid varit liksom, porren som har liksom drivit teknikutvecklingen framför sig.
Så, Järring har panik och tänker att det kommer gå åt pepparn. Men Samantha Cole, vad gör hon?
Samantha Cole vill ju ta reda på vem det här är, så att hon hör helt enkelt av sig till det här kontot Deepfakes på Reddit och frågar:
Hey,
vem är du?
Can you tell me more background on this?
Vad vill du? Varför gör du det här? Hon får veta att det är en man.
No, it's a man or a male identifying person because we asked.
Vilket inte är superförvånande.
Just a programmer with.
Hon får veta att det är en programmerare.
In machine learning.
Inte en liksom professionell forskare inom maskininlärning.
Who found a clever way to do face swapping.
Och hennes reaktion på det är.
So that was pretty shocking.
Chock.
That he says he's not a professional in any way, just someone kind of experimenting at home.
Men det man undrar lite grann här nu tycker jag är hur verklighetstrogna de här sakerna är. Alltså ser det ut som att det faktiskt är den personen som du ska föreställa?
De är verklighetstrogna, men det finns ju också någonting som kallas för Uncanny Valley. Som är när någonting är väldigt nära att vara otroligt realistiskt. Men det finns fortfarande små glitches, små misstag som gör att det blir väldigt konstigt och obehagligt att kolla på.
Så i början så kanske man tänker att det här är mest liksom ett internetpojksträck, men sen så börjar ju fantasin gå på vad man skulle kunna använda det här till.
Hämnd och porr.
Till exempel.
Utpressning.
Ja, eller terrordåd som vi hörde i början.
Ja, och när nyheten, idén om att det här går att göra börjar sprida sig i världen, då är det fler än Marcus Järring som börjar få verklig panik.
And so in the old days, if you wanted to threaten the United States, you needed 10 aircraft carriers. And nuclear weapons and long-range missiles.
Och en av dem som får panik, det är den republikanska senatorn Marco Rubio. Här snackar han på ett seminarium som är organiserat av den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation.
Today you just need access to our internet system, to our banking system, to our electrical grid and infrastructure. And increasingly all you need is the ability to produce a very realistic fake video.
Och Marco Rubio, han skräder verkligen inte orden om vad han tror att den här deepfake-teknologin kan komma att leda till.
From mayhem, chaos, madness and instability.
Och viktigast av allt, han tror att vi är helt försvarslösa mot det här.
And we are not ready for it. We are not ready for it. Not as a people, not as a political branch, not as a media, not as a country. We are not ready for this threat. You all look very scared now, so good.
Okej, en fråga här nu då. Vad är det senaste som har hänt när det gäller den här tekniken? Vad har hänt sedan den här Reddit-tråden?
Det här Reddit-forumet stängdes ner. Porr-sajterna började rensa ut de här fejkade videoserna och de gör det fortfarande. Så att utvecklingen av tekniken kom ju av sig lite.
Men bara tillfälligt.
Samtidigt har vi ju sett otroligt bra, lite mer avancerade deepfakes på Obama till exempel under året som gör att ja, det är ingen fråga man kan släppa direkt. Det är inte över, utan det här kommer bara fortsätta.
Ja, men jag tänkte jag ska visa den här videon som Järring pratar om.
Vad är det för video?
Det här, ni ser Obama här.
Okej.
Okay. Mm. Jag tänker ska vi titta lite bara.
Ja.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things.
Tycker man här att det inte är Obama?
Jag skulle inte reagera på det där. Jag tycker det låter riktigt.
Det är inte Obama. Det är komikern och imitatören Jordan Peele.
So, for instance, they could have me say things like...
Men Anna, du har ju delvis rätt. För det jag håller med dig. Det låter ju som att Jordan Peele är en väldigt duktig imitatör.
I don't know. Killmonger was right.
Men det sjuka är kanske inte egentligen liksom rösten. Utan det sjukaste är ju Obamas mun.
How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit.
För den följer ju det Jordan Peele säger liksom nästan perfekt. Kolla på Obamas mun här.
Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But
vi kan kolla här i slutet vad som händer.
Someone else would. Someone like Jordan Peele.
Och den här tekniken, den är faktiskt rätt så enkel. Man tar då ett klipp som vi såg här på till exempel Obama. Och så lär sig en AI hans ansiktsuttryck och rörelser. Och så genererar man då en 3D-modell utav det här. Och på andra sidan så har du en person som till exempel då Jordan Peele i det här fallet. Och hans ansiktsrörelser i sin tur läggs på den här 3D-modellen. Och då kan han alltså fjärrstyra Obama. Otroligt, eller hur?
But how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia.
Röst deepfakes då? Hur ser det ut?
Ja, de är ju nästan ännu bättre.
Tillbaks till Marcus Järring på Computer Sweden.
Där är det ju stora teknikbolag som ligger bakom tekniken. De demar ju det på sina konferenser och så här, att titta vad enkelt det är att bara byta någons röst eller få någon att säga någonting de inte säger egentligen. Datorn lär sig hur den här personen låter och så skriver man in texten och sen säger den det. Och det är inte svårare än så. Radio ligger vi illa till också kanske. Petri Dystopia med okänd programledare och gäst.
Please welcome to the stage, Zeyu.
Okej, var är vi nu någonstans?
Ja, det här är alltså en konferens av Adobe för 2 år sedan. Och vi ser här då utvecklaren Zeyu Jin.
Zeyu Jin. Okej, ja. Det är han i svart skjorta.
Precis.
Han ser otroligt nöjd ut.
Han är väldigt nöjd. För det han visar här, det kommer verkligen revolutionera hur man syntetiserar ljud.
Project Vocal allows you to edit speech in text.
Det vi ser här på scenen, det är dels har vi en konferensier som sitter där till höger. Till vänster så har vi ett välkänt ansikte. Ser du vem det är?
Jordan Peele.
Ja, Jordan Peele verkar ju vara väldigt intresserad av det här med fake-teknik, så att han vill väl vara där.
So let's bring it up.
Vi kan ju kolla här, för här så visar då Zeyu Jin upp ett litet klipp som Jordan Peeles komikerkollega Michael Key har spelat in. Och då säger han så här.
I jumped out of the bed and I kissed my dogs and my wife in that order.
In that order. Mm. Publiken tycker det här är jätteroligt. De skrattar jättemycket åt det här roliga skämtet.
Yeah.
Men det är inte det som är grejen. Det som är grejen är det som händer här.
So how about we mess with who he actually kissed?
De visar upp programmet på en stor bild bakom sig, Eugene. Och det är en sån här, en ljudfil ser man. Mm. Och sen under så ser man text. Där det står då.
I kissed my dogs and my wife.
Men.
And.
Sen så börjar han ändra i texten. Han använder copy-paste till exempel så att det står I kissed my wife and my wife.
Copy. Paste.
Och vad händer nu då?
And playback.
And I kissed my wife and my wife.
Oops.
Ja, då säger han det.
Han säger det. Men än så länge inga konstigheter. Det här är ju samma klipp. Det här är ju som att man...
Ja, det är som att vi skulle klippa i det bara.
Ja, men det är den känslan i alla fall liksom.
Mm.
Men... Sen händer någonting som får i synnerhet konferensiären skulle jag vilja säga att gå helt bananas.
Your secret's out, Jordan.
And so just type the word Jordan.
Det är att Zeyu Jin skriver in ett ord som Michael Key inte har sagt.
Here we go.
And I kissed Jordan and my dogs.
Det han gör här, alltså du hör ju att Jordan Peele, han kallar ju Zeyu Jin här för en häxa, en witch.
You were demon.
Oh yeah. I have magic.
And the last. Men det han har gjort är att han har skrivit in I kissed Jordan. Och trots att det inte finns täckning för den här meningen i ljudfilen som vi har i programmet, så säger Michael Key det.
Han har aldrig sagt Jordan i det här inspelade materialet.
Nej. Det funkar så här att Michael Key har läst in typ en halvtimme i det här programmet. Den här AI:n då, för det är artificiell intelligens. Den har lärt sig precis hur Michael Key låter, betoningar, liksom hur han formulerar sig, och nu kan man helt enkelt bara styra hans röst. Den har syntetiserats till en robotröst som låter som honom.
And playback.
And I kissed Jordan 3 times.
Oh!
Men det är inte bara Adobe som sysslar med det här, utan det, typ förra året, kanske senaste exemplet, det är att Google har börjat göra det här.
I want a puppy with sweet eyes and a fluffy tail who likes my haikus.
Och här så hör vi sångaren John Legend när han spelar in just sånt där textmaterial som ljudmaterial som Michael Key spelade in för Adobe.
Couscous, a type of North African semolina in granules made from crushed durum wheat.
Och så här låter hans fejkade röst.
Right now in Mountain View it's 65 with clear skies. Today it's predicted to be 75 degrees and sunny. At 10 a.m. you have an event called Google I.O. Keynote.
Then, men det känns ju som att det är garvig stämning på de här konferenserna. Att det är liksom en kul grej, nästan som en leksak. Men jag tänker att de konsekvenserna kan bli ganska allvarliga.
Ja, det tänker jag också. Man sätter ju verkligen skrattet i halsen när man låter fantasin gå. Både ljud och bild kändes ju som den sista utposten för den perfekta källan.
Det värsta scenariot är väl om man börjar kombinera det här. Det finns ju andra typer av liknande teknik för att generera texter som ser trovärdiga ut och så vidare. Om man kombinerar allt det här, då kan man göra väldigt, väldigt trovärdiga fejknyheter, fejkuppgifter och så vidare. Man kan tänka sig att man klistrar in någons ansikte på en övervakningsbild av eller övervakningsvideo från något terrordåd eller något sånt där, hänger ut folk för diverse uttalanden och så vidare, så att det är bara fantasin som sätter gränser egentligen.
Yeah, so the concern is someone would make this fake video of Angela Merkel saying something and it would cause some huge stir.
Det här är Russell Brandom, journalist på The Verge.
And just the idea of, you know, if you couldn't trust this video and there was just all of this video running around and you didn't know what was real and what was fake, it would make some of the basic functions of journalism and public debate kind of impossible because no one would have an agreed on set of facts.
Det som Russell pratar om här, det är precis det många varnar för.
Precis, vad händer om det släpps en deepfake på när en president förklarar krig mot ett annat land kanske? Eller en video på en oskyldig person som erkänner ett brott som han eller hon inte har begått?
Typ som det vi hörde i början alltså.
Exakt.
And I think that's a real concern. But I don't think that deepfakes actually get us closer to that.
En av anledningarna till att Russell är tveksam till om deepfakes gör någon skillnad, det är att mycket redan fejkas med framgång och på mycket enklare sätt.
Right? Like you could just take a picture of a rally and say this is a rally to in support of President Trump, and really it's a rally in the Vatican or something. And all you had to do was upload that picture and make a fake caption and that's it, right?
Faktum är att han tycker att deepfakes till och med kan göra det svårare att få ut sin lögn.
If you get into doctoring video, then that leaves certain fingerprints and it's actually easier to spot than someone just telling a lie, right? So in some ways you're more exposed once you get into this active manipulation.
Så risken är egentligen att lögnen fastnar på vägen när man börjar diskutera ifall videon är äkta eller inte. Så enligt Russell så handlar frågan om något helt annat än hur bra fejktekniken kan bli. Nämligen om hur tilliten till institutioner som media och statliga institutioner av olika slag, att alltihopa det minskar.
Så det är det som är det verkliga postfaktiska eller postsanningssamhället då helt enkelt?
Ja.
Increasingly there's no neutral space that everyone agrees on, at least in American politics. And there's no trust in these institutions to establish facts, which makes a lot of the public discourse stuff really impossible. But fake video doesn't make that any worse, really.
Och här ser han hur vi står inför ett växande problem.
The dystopia that you're talking about is already here.
Mer och mer har vi svårt att överhuvudtaget komma överens om vad det är för problem vi behöver ta tag i samhället. Vad det är för faktiska problem som finns.
If you can't establish that there's a problem, then you can't start to fix it, and these institutions just become less and less relevant, where you say, you know, government's just this thing that's out there, but it could never help me. It really is just the breakdown of public life, right?
Där kan tekniken också bidra till problemet.
But really the issue is using the technology to erode the credibility of these various institutions, right? Whether that's the conventional news outlet, that suddenly you're seeing it and it's right next to some other person on Facebook, and you say, well, why does this newspaper know any more about what's happening to my cousin Dave or this random Facebook page I've never seen before? Because they all look the same to me. So, you know, technology can shift the balance of that institutional credibility.
Jag tänker på just det här med att tillit till mediestaten och även näringslivet beror på så otroligt många saker som kanske inte bara har att göra med just tekniken. Typ hur de här institutionerna funkar såklart, det kan handla om ekonomiska klyftor eller hur folk bara uppfattar samhällsutvecklingen. Men jag tänker också att bara vetskapen om att tekniken överhuvudtaget finns kan också göra att tilliten minskar, eller trovärdigheten om det folk säger minskar. Jag tänker på den här, kommer ni ihåg den här Trump-videon som kom ut under valkampanjen 2016, de här Hollywood tapes.
Jag kommer inte ihåg, men det är alltså från bussen där, eller?
Vilken buss?
Men där han säger
and when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
Ja, men precis. Så det är en video från 2005 som kommer ut mitt i valkampanjen. Trump bad om ursäkt för det han har sagt. Men nu så har det kommit en vändning på det här. Så enligt New York Times, som har källor inne i Vita huset, så har Trump själv börjat ifrågasätta om den här videon och ljudupptagningen är äkta eller inte. Han har liksom själv börjat fundera på, eller tvivla på, om det här stämmer. Och jag tänker att typ fake-teknologin, och ju enklare det blir fejka saker, det kan ju sprida en sån här oerhörd paranoia och misstänksamhet om någonting är sant överhuvudtaget.
Antingen att han själv liksom blir osäker eller att han då använder det som en taktik helt enkelt.
Mm. Men många vi har pratat med för det här programmet menar ju att det postfaktiska samhället faktiskt inte handlar om att få ut en lögn på bästa sätt. Lite som Branham sa, det handlar snarare om att skapa förvirring och kanske framförallt att lögner inte längre får några konsekvenser.
Så man kan ljuga hur mycket som helst men ingen bryr sig helt enkelt.
Precis.
The main kind of mental model is conspiracy.
Det här är Peter Pomeranze, författare till boken Ingenting är sant och allting är möjligt, som handlar om hans tid som tv-producent i Ryssland i början på 2000-talet. Men den här boken handlar kanske framför allt om det politiska system som växer fram i Ryssland under samma tid och vars arkitekt är en person som heter Vladislav Surkov.
Vladislav Surkov.
Vladislav Surkov.
And he came up with a kind of like a model of governance which he called managed democracy.
Jag har hört att Vladislav Surkovs utseende jämförs med Rowan Atkinson.
Rowan Atkinson?
Alltså Mr. Bean, Blackadder.
Fast Surkov är en snygg Rowan Atkinson.
Han ser ut som en blandning mellan Rowan Atkinson och Pete Doherty från The Libertines, va?
Men och är lite stilig också.
Ja, verkligen. Han har en liten mush.
Kort biografi på Surkov. Han pluggade teater i början på 90-talet i Ryssland. Och han är känd för att älska amerikansk West Coast hiphop och beatnik-poesi. Dessutom ska Surkov ha skrivit flera romaner under pseudonym.
The most famous one, which is quite good actually, is about kind of a cynical PR guy who lives in a world where people don't believe in anything and so it's almost like a satire about himself.
Han kommer in i politiken och blir rekryterad till Vladimir Putins presidentstab direkt från PR och TV-världen.
And then he becomes Putin's guy in the presidential administration who looks after media, the creation of political and management of political parties, religion, modern art, and he grows to a very, very powerful status as a showman, I suppose, where he directs the whole political software of society and the cultural software of society.
Surkov bygger upp ett väldigt speciellt politiskt system.
Where essentially, basically, where you have a reality show version of democracy.
Ja, men det är ett system som bygger på att Kreml styr det politiska livet i Ryssland, men inte genom att förbjuda oppositionspartier eller kritik mot makten som under sovjettiden, men genom att Surkov själv startar upp och finansierar oppositionspartier och civilsamhällsorganisationer.
Va? Så att han liksom själv arrangerar någon slags motstånd mot sig själv?
Ja, men typ, det var lite som en dokusåpa. Så att ena dagen kunde ett modernt konstevenemang gå av stapeln i Moskva som var finansierat av Surkov.
Very liberal, very artsy and very human rights NGOs which, you know, Surkov would support and feed.
Nästa dag var en ultranationalistisk ungdomsrörelse också finansierad av Surkov utanför samma konstevenemang och demonstrerade mot det.
who would all clash with each other. But the main idea was the Kremlin to have kind of a finger in every narrative.
Det låter ju helt absurt.
Ja, men han liksom så här styrde olika sådana samhällskonflikter. Lite som en dockmästare.
In Russia during kind of like, you know, the first two decades of Putin's rule, you switch on the TV and there would be very, very, you know, lively, fun debating shows between different political candidates. But, you know, if you scratch the surface, you'd realize they were kind of the crazy right wing and the crazy left wing were already managed by the Kremlin.
På Surkovs skrivbord inne på hans kontor inne i Kreml ska det enligt uppgift ha funnits två fotoporträtt. Ett av Vladimir Putin och ett av Tupac Shakur.
West Coast hiphopens hjälte.
Exakt. Och sen så hade han en massa telefoner med direktlinjer till ledare för olika Kremlfinansierade partier och organisationer. Men det som jag tycker, för mig i alla fall, är allra mest spännande med det här systemet är att
everyone knew about it. This wasn't secret. You know, this was done openly.
De flesta ryssar var helt medvetna om att det var Kreml och Surkov som skrev oppositionspartiernas partiprogram, att de politiska debatterna på TV var uppgjorda i förväg. Och just den här öppenheten med att allt styrdes av Surkov och Putin, det var en stor del av poängen.
Varför då?
In a way the effect was just to completely demotivate people.
Ja, men Peter Pomerantsev skriver om det här i sin bok. Han beskriver hur hans vänner i Moskva var svinsyniska.
So, you know, when you saw how easily everything was to control, actually gives you the sense that the Kremlin was all powerful and all protest was sort of useless.
Allting i PR var ett favorituttryck bland vännerna som var övertygade om att politik inte bara i Ryssland utan hela världen styrs på ungefär samma sätt som en TV-producent av Expedition Robinson eller Paradise Hotel styr deltagarna till att göra massa olika saker.
What goes out of the window is the idea of facts mattering or the truth mattering.
Man slutar låtsas att det spelar roll vad som är sant.
The big difference between Surkov's system and the Soviet system is the Soviet system still tried to pretend that facts mattered.
Ja, men precis, och det var just det jag stod till på, det som Pomerantsev säger här, att visst, sovjetisk propaganda ljög också. Men man låtsades åtminstone om att det var fakta som låg till grunden för styret.
Still trying to keep up this idea that we're heading towards a utopia that is being proven by the evidence provided by the progress in our economy.
Men man kan säga lite tillspetsat att i Surkovs och Putins Ryssland så slutar ens idén om fakta att vara viktig.
Because there is no idea of the future anymore. You're not trying to prove that Russia has some utopia that it's heading to.
Och nu tänker jag att vi kan zooma ut från Ryssland, för jag tycker det känns som att det är just det som händer just nu världen över.
Virtually all politicians lie.
Det här är vetenskapsfilosofen Lee McIntyre vid Boston University. Och han har nyligen kommit ut med en bok som heter Post-Truth. McIntyres poäng är lite så här att visst, det är inget nytt att politiker ljuger, men
it used to be that they cared about whether they got caught, because if they got caught there was at least some understanding that it was bad for them and that they couldn't continue to say the lie anymore once they had been caught in you know, proof that it was a lie.
Det nya är att politiker i USA verkar vara högst medvetna om att de ljuger men helt enkelt struntar i det, lite som i Ryssland.
Trump seems to just blow right past that. He'll say things that are demonstrably false at the time he's saying them and he doesn't care.
Okej, vad är det här sidan eller?
Ja, och det vi kommer att höra här snart, det är ett ganska tydligt exempel på det som McIntyre snackar om. För vi ska strax få höra en ordväxling mellan CNNs reporter Alison Camerota och Trump-supporten och den tidigare talmannen i amerikanska representanthuset Newt Gingrich.
Violent crime is down. The economy is ticking up.
It is not down in the biggest cities.
Och det här är då vid det republikanska konventet 2016 och de diskuterar om antalet mord i USA har gått upp den senaste tiden.
Violent crime murder rate is down.
Then how come it's up in Chicago, up in Baltimore, and up in Washington?
It was an unbelievable exchange that they had.
Så vad är det som är så viktigt med det här?
Det är ett perfekt exempel på hur en politiker beter sig i ett postfaktiskt samhälle, i alla fall enligt McIntyre.
The average American, I will bet you this morning, does not think crime is down.
They're arguing over whether the rate's going up or down.
Lee McIntyre, han kan hela den här intervjun utan till.
It's the example that I use on the road when I talk about post-truth.
Okej, okay, så det börjar alltså med att CNN-reporten säger att
violent crime murder rate is down.
Morden i USA och kriminaliteten går ner.
And then Gingrich.
No, that's your view.
No, that's just your view.
Nej, det är bara din åsikt. Men då säger CNNs reporter, det här är FBI:s egen statistik. Men Gingrich kan inte, han tar inte det här.
No, what I said is also a fact. The current view is that liberals have a whole set of statistics which theoretically may be right, but it's not where human beings are.
Now here's the moment of truth.
But hold on, Mr. Speaker, because you're saying liberals use these numbers, they use this sort of magic math. This is the FBI statistics. They're not a liberal organization.
No,
they're a crime-fighting organization.
Och enligt Lee McIntyre så är det som händer här en tydlig politisk taktik.
What he's really doing there is imposing a reality.
People feel it. More threatened.
Yes, they feel it, but the facts don't support it.
As a political candidate, I'll go with how people feel, and I'll let you go with the theoreticians. But
he's saying, look, I understand the murder rate is not going up, but I don't care. It doesn't matter to me because the reality that I want to impose is one in which we people feel more threatened, therefore the murder rate is going up. So that's not really trying to change someone's mind. That's trying to make the other person feel helpless in the face of your propaganda.
Alltså, hela den här grejen som vi har pratat om nu, om vad man kan lita på och inte, det påminner mig jättemycket om sånt som jag tänker på minst en gång i veckan.
Vad är det?
Att om vi inte kan komma överens om hur verkligheten ens är, hur kan vi då liksom som samhälle göra någonting överhuvudtaget? Alltså, jag är ju vetenskapsjournalist. Ett exempel är att jag nyligen var på Institutet för rymdfysik i Kiruna. Jag intervjuade en som heter Martin Wieser som har byggt och skickat ett instrument till månen med en kinesisk rymdstånd. Och den står där nu och tar data och mäter partiklar från solen som slår ner på månens yta. Så ja, visst, det här är bra forskning, aktuell just nu. Men precis när jag satt och skrev på det här och renskrev mina anteckningar och så, då fick jag ett mejl från en man som påstår att han har upptäckt att månen har en atmosfär. Månen har verkligen inte en atmosfär. Men han säger att han har sett i sitt teleskop att månen har en atmosfär. Hans foton visar att det finns luft på månen. Men hur kan han tycka att hans egna observationer då, som förmodligen är fel och beror på någonting i optiken eller så, att det övertrumfar vad alla professionella forskare som har jobbat med månen i typ flera hundra år säger om månen?
Men vad är då vetenskap? För de som inte vet vad som är skiljer liksom de här observationerna mot vetenskapliga observationer.
Alltså vetenskap, vad är vetenskap? Jättestor fråga.
Men en vetenskaplig metod, ja. Liksom, hur ser en sån ut förenklat?
Jag tycker att det handlar om att man testar. Alltså det man ska förstå alltså, det är ju att vetenskapen inte har, jag vill säga det här nu, jag vill säga, man måste förstå att vetenskapen inte har de här entydiga svaren. Men det som är grejen med vetenskapen är att man bygger vidare. Andra personer kommer att försöka reproducera, göra om, testa, ifrågasätta, funkar det här? Och tillsammans så kommer man i det långa loppet närmare och närmare någonting som man kan vara rätt så bra säker på.
Så det är inte bara att man publicerar en studie, sen är det automatiskt vetenskapligt bevisat, som jag tror många, så här, många sitter och tror.
Ja, men vi måste sluta säga det. Mm. Vi måste seriöst sluta säga att saker är vetenskapligt bevisade, för man kan egentligen inte göra det. Vetenskapen kan inte bevisa saker på det sättet som man gör i matematiken eller så. Och så finns det ju också dålig vetenskap. Ja, för man kan ju tycka att det är lite harmlöst det här med att tro att jorden är platt. Det kan väl folk få tycka. Men det blir lite värre när näringslivet ger sig in och underblåser sån här vetenskapsförnekelse för att de tjänar på det. Och det har ju faktiskt gjorts på ett rätt cyniskt sätt under åtminstone 70 år.
Let's go! Light up, my lucky, it's light up time. Be happy, go lucky, it's light up time.
Det här är nämligen ett av de tydligaste exemplen på en organiserad attack på vetenskap. Och den inleddes på 50-talet.
What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel.
Forskarna visste redan att det bildas farliga ämnen när tobak bränns. Och därför verkade det ju sannolikt att rökning skulle kunna orsaka cancer. Och 1953 kom en viktig studie som stödde den hypotesen.
Today, the Royal College of Physicians published their report
on smoking and lung cancer.
Det var en forskargrupp som penslade labbmöss med tjära från cigarettrök.
Penslade på labbmöss?
Ja, de smetade in det i skinnet på dem. Och de kunde konstatera att 36 av de 81 mössen fick cancer. Det fanns andra studier vid den här tiden också som började titta på tobaksvanorna hos människor som har dött av lungcancer. Bilden började bli ganska tydlig.
Det fanns en koppling mellan cigarettrök och lungcancer alltså?
Exakt. Och det här gillade ju inte tobaksindustrin. Som ett svar på de här växande beläggen så träffades ledande personer inom tobaksindustrin på ett möte i ett avskilt konferensrum på Plaza Hotel i New York den 15 december 1953.
Gentlemen, as you all know, we have a very serious problem on our hands.
Det här som vi har nu, det är från en dramadokumentär om den här händelsen. Den heter Tobacco Conspiracy. Dramatiseringen bygger på de verkliga mötesanteckningarna.
The medical profession seems hell-bent on slandering our products.
De här gubbarna sitter runt ett stort träbord.
Obviously we need to close ranks and initiate some common action.
Och luften i rummet är såklart full av rök från tända cigarrer.
Drastic action. And that's why I've invited John here from Hill & Knowlton to give us his wise counsel.
Vem är John här?
Ja, tobaksjättarna har bjudit in en konsult till det här mötet.
So Hill, what do you publicity experts know about war?
It seems to me that if we are to do battle, our armies, so to speak, have to be ready for a dramatic change.
Vad gör han då?
Han hjälper dem att dra upp en strategi för att hantera de här nya forskningsrönen. Alltså kopplingen mellan cancer och cigaretter. Och en av de viktigaste punkterna i den här nya strategin är att bemöta forskningen med så kallad egen vetenskap.
Vad innebär egen vetenskap i det här fallet då?
Ja, det är ju dålig vetenskap helt enkelt. De rekryterar egna forskare, finansierar studier där de har bestämt vad de ska komma fram till. Och grundar ett eget forskningsinstitut, The Tobacco Institute.
Inte ett så förtroendegivande namn.
Maintaining an up-to-the-minute foundation of fact, history and statistics, our information center brings the latest developments in library science into play.
Det här vi har nu, det är en reklamsnutt från The Tobacco Institute.
Accessible to institute staff or anyone else who needs information about tobacco.
Det här institutet fick i uppgift att på olika sätt misstänkliggöra den nya forskningen. Strategin var tydlig. Håll kontroversen levande.
Here is a message about smoking and health from The Tobacco Institute. After years of controversy, scientists still disagree about the alleged hazards of cigarette smoking.
De försöker få de vetenskapliga studierna som kopplar ihop rökning och cancer att framstå som ofullständiga, ofärdiga.
Obviously, it's time to replace controversy with facts. Statistics may show association, but they do not show cause and effect.
Och dessutom publicerade de flera forskningsartiklar som försökte visa att lungcancer egentligen kunde bero på helt andra saker. Typ stress eller att det var kroppens egen cellproduktion som hade fått fnatt eller någonting annat.
Men vadå, men det går väl, bara för tydliga, det går väl ändå att få lungcancer från andra, av andra anledningar än tobak, eller hur?
Ja, det är just det som är det luriga med den här taktiken. För det är ju sant det de säger, men samtidigt helt fel.
Och då sant och helt fel?
Jo. Om en person får cancer så går det inte att säga vad som orsakade just den cancern. Det är bara om man tittar på jättemånga människor som man kan se sambandet att tobak eller strålning eller vad det nu kan vara ökar risken att få cancer. Ja, och sen är det en annan grej också. För även om forskningen visar tydligt att det finns ett samband, att rökare har mycket högre risk att få lungcancer, så går det alltid att hitta någon studie som inte gav det här entydiga resultatet.
Och bara för att vara tydlig då, den totala bilden när Tobacco Institute grundas är att mycket pekar på att cancer kan orsakas av tobak.
Ja, exakt. Och bilden blev ju allt tydligare ju längre tiden gick. Så man kan säga att vetenskapen är en metod för att testa och pussla ända tills saker är så väl undersökta att de är, så att säga, bortom allt rimligt tvivel. Men det som tobaksindustrin gjorde, det var att så tvivel där det inte borde finnas något.
And that created enough confusion and doubt in the minds of the American public that they were able to ride that wave for the next 40 years while it continued to sell cigarettes. So they were exploiting uncertainty. They were manufacturing doubt.
Denna vetenskapsfilosofen från Boston University, Lee McIntyre, ser också hur samma tekniker har plockats upp av flera andra industrier.
ExxonMobil tried to systematically mislead the public about climate change for 40 years.
En grej som fossilindustrin gör och som de kanske har plockat upp från tobaksindustrin, det är att man politiserar vetenskapen och gör vetenskap till en politisk fråga.
Och nu ska vi ju säga att det finns ju en företrädare för den här klimatskeptiska ideologin på världens mäktigaste post. Med en ganska stor klimatskeptisk gräsrotsrörelse bakom sig. Jag tror ni vet vem jag pratar om.
You'd have to show me the scientists because they have a very big political agenda.
Scientists
also have a political agenda.
Okej, så fossilindustrin har spenderat stora pengar för att göra samma sak som tobaksindustrin, alltså att så tvivel i den etablerade vetenskapen. Och det är väl inte jättekonstigt egentligen eftersom de har ett tydligt ekonomiskt intresse av det.
But one thing that happens is that even though something can start from a financial interest, it can later migrate into an ideology that's believed by people who are not reaping any financial benefit from it whatsoever.
Man kan väl säga att de här industrierna verkligen har lyckats när deras vetenskapsmotstånd blir en politisk ståndpunkt som får fler och fler anhängare. De flesta kritiker mot klimatforskning bland vanliga människor idag har ju ingen direkt koppling till fossilindustrin. Men de plockar ju argument som kommer från industriernas lobbyverksamhet. Och sen så finns det ju ytterligare en form av vetenskapsförnekelse.
So I went to the Flat Earth Conference.
Plattjordare, precis.
And it was a two-day conference and I bought the badge and paid the fee. And I walked into the ballroom and it was a big multimedia show of 600 flat earth proponents.
Lee McIntyre ägnar den första dagen på den här Flat Earth-konferensen i Denver för att bara lyssna. Den andra dagen börjar han prata med plattjordarna, till och med argumentera för att jorden faktiskt är rund.
I thought that this was the most egregious case of science denial.
Och på den här konferensen så märkte han att plattjordarna använde samma taktiker som till exempel fossilindustrin och tobaksindustrin använder för att misstänkliggöra vetenskap. Till exempel så hävdar de att forskare drivs av politiska motiv, men sen så också att de håller på med egen pseudovetenskap för att visa att de har rätt.
And I didn't think that I'd probably be able to convince them, but I thought that it would be very naked what their mistakes were.
Och en av de grejerna som Lee McIntyre tyckte blev otroligt tydligt av att hänga två dagar med de här människorna var att de hade gjort sin övertygelse till en viktig del av sin identitet.
Really the bottom line what I learned, people don't deny science because of evidence or fact. The reason I couldn't convince any flat earthers to give up their views is because their views weren't based on evidence in the first place. They were based on their identity as a flat earther.
Och Lee McIntyre, han får medhåll från Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
När det blir riktigt svårt är när den där åsikten eller den där faktaövertygelsen då blir på något vis får en identitetsmarkör. Det vill säga att det blir liksom ett kännetecken för mig att jag tror det här, va?
2017 så gav hon ut en bok som heter Alternativa fakta där hon skriver om just kunskapsmotstånd och grupptänkande.
Det brukar alltid betona att vår kunskap, kan man inte skapa själv, den skapar man tillsammans med andra människor.
Och för plattjordare och andra konspirationsteoretiker så skapar man den här så kallade kunskapen tillsammans med andra människor på främst sociala medier som har gjort det lättare och lättare att hitta likasinnade, det är ju sedan gammalt.
Vi är alla experter på någonting, någonting som vi är specialister på. Och tack vare språket kan vi förmedla den till andra människor och bygga det här kunskapsbygget som gör ett samhälle möjligt då. Och det värsta som kan hända från ett kunskapsperspektiv därför är att vi slutar lita på varandra. Slutar lita på dem som vet mer i en annan fråga.
Åsa Wikfors går rätt så långt i vad hon tror att den här bristen på tillit till experter och institutioner kan få för konsekvenser.
Om man på basis av hur världen är ska fatta beslut om vad vi ska göra, hur vi ska förändra vårt samhälle till exempel, så kommer man inte kunna komma överens. Kompromiss kommer vara omöjligt. Och kompromissen är ju liksom den centrala idén i det demokratiska samhället.
Det är ju jättebra att människor är misstänksamma, även mot vetenskapen i viss mån.
Det här är ekonomihistorikern Rasmus Fleischer som har ett specialintresse för konspirationsteorier.
Problemet är väl att den misstänksamheten inte ska liksom leda till att man kasta sig rakt åt andra hållet i första bästa charlatans famn.
Hans analys av konspirationstänkandet är att det grundar sig på en sund misstänksamhet mot makten. Därför tycker han att man måste ta människorna bakom på allvar.
Det är ett verkligt lidande i grunden. Det är människor som inte mår bra i dagens samhälle, och det är därför som det finns någonting att ta på allvar i det här också. Men när människor som kanske är utslitna i arbetslivet eller lever under liksom pressade, osäkra förhållanden på olika sätt och får, som man får stresssymptom, man får olika diffusa fysiska och psykiska symptom på det. När man skyller detta då på att det är någon sprutar gift i atmosfären till exempel, och istället liksom riktar in allting på att man ska avslöja den här konspirationen som sprutar gift från flygplan, ja, men då tar man ju inte tag i de verkliga problem som finns i samhällslivet, i arbetslivet och så vidare.
Problemet är just det här. Själva slutsatserna som många konspirationsteorier landar i skymmer liksom sikten för de lösningar som faktiskt skulle kunna ändra samhället på riktigt.
Konspirationstänkandet är som en genväg från dystopin in i utopin. Man tänker sig att om bara sanningen kommer fram så kommer liksom hela historien skrivas om och en helt ny framtid att öppna sig. Men så enkelt är det ju inte, och därför skulle jag säga att konspirationstänkandet står i vägen för en verklig kritik av makten och för verklig samhällsförändring.
Men Rasmus Fleischer sa ju också att konspirationsteorierna idag har utvecklats i en kanske mer extrem riktning.
Ja, precis. Han menar att fram tills för kanske 10-15 år sedan och under en stor del på 1900-talet så kretsade ofta konspirationsteorier kring en separat händelse. Man fokuserade på till exempel 11 september eller Palmemordet.
Men idag, om vi ser till den bizarra konspirationsteori som har liksom blivit känd som QAnon, då är det ju liksom en konspirationsteori som inte bygger på att vi ska bara sanningen kommer fram så kommer allting bli bra eller så. Utan tvärtom så är det ju en konspirationsteori om att det finns en god konspiration som verkar mot den onda konspirationen.
Okej, vi ska inte grotta för mycket i vad QAnon-teorin går ut på, men kortfattat. En användare vid namn Q på nätforumet 4chan, alltså typ amerikanska Flashback, han publicerar kryptiska meddelanden om att han har tillgång till hemliga dokument från den så kallade djupa staten, Deep State. Dokumenten ska avslöja en sammansvärning av demokrater, Hollywood-kändisar och andra som har inlett en komplott mot Donald Trump och hans supportrar om jag har fattat det rätt. Men jag tar höjd för att jag inte har det.
Men och att, som jag har förstått, att Trump också är allierad med John F. Kennedy.
Som inte är död.
Precis.
I stort sett allt styrs av en enda liksom demonisk kraft. Det enda som kan bryta ondskans makt, det blir ju någonstans en ännu större konspiration. Det finns liksom ingen möjlighet att bygga en folkrörelse eller någonting. För det kommer vara infiltrerat, man kan inte lita på någon. Konspirationsteoretikerna kan inte ens lita på varandra, utan allting kan vara en fasad som döljer någonting annat.
Men frågan är varför vi ser ett uppsving av de här teorierna nu. Och där tror Rasmus Fleischer att en av anledningarna är de ekonomiska kriserna världsekonomin har gått igenom de senaste åren. Han jämför med slutet på 1800-talet då världen också gick igenom massa ekonomiska kriser och konspirationstänkandet ökade. Men en annan aspekt har helt enkelt att göra med hur information sprids idag.
Och där kan man ju se till exempel hur YouTube, som ju har varit synnerligen viktigt för konspirationstänkandets liksom nya renässans på 2000-talet. Hur YouTubes rekommendationsalgoritmer är ju väldigt tydligt konstruerade för att hålla kvar tittaren.
I once watched a video about vegetarianism on YouTube. And YouTube recommended and auto-played a video about being vegan. It's like you're never hardcore enough for YouTube.
Det här är TED Talk med tekniksociologen Zeynep Tufekci. Och det var rubriken som lockade mig, ska jag erkänna. För den heter alltså We're building a dystopia just to make people click on ads. Ändå ganska starkt.
Do you ever go on YouTube meaning to watch one video? And an hour later you watch 27.
Ja, vi har väl alla varit med om att hamna i ett sånt här rabbit hole, eller?
Jo, det är som när man fastnar i och YouTube raketuppskjutningar istället för att skriva klart sin text till deadline.
Ja, det är ju lite det som Zeynep Tufekci beskriver här. Att man då till exempel börjar med att kolla på någonting om raketuppskjutningar. Och så typ 3 timmar senare så har man hamnat på ett klipp som handlar om att människan har inte varit på månen och CIA ligger bakom allt ondskefullt i hela världen.
You know how YouTube has this column on the right that says up next and it autoplays something? It's an algorithm picking what it thinks that you might be interested in and maybe not find on your own.
Zeynep Tufekci berättar här om vad som hände när hon 2016 skulle forska på den rörelse som följde Donald Trump under presidentkampanjen då. Och när hon hade kollat på några klipp från Trumps torgmöten så...
YouTube started recommending to me and autoplaying to me white supremacist videos in increasing order of extremism. If I watched one, it served up one even more extreme and autoplay that one too.
Alltså det som händer är att algoritmerna i hög grad då premierar extremare och extremare innehåll. Både för folk som redan visar med sitt liksom övriga nätbeteende att de är till exempel rasister.
These sites can profile people who are Jew-haters and let you target them with ads.
Men också för folk som är tänkbara framtida rasister eller extremister.
They can also mobilize algorithms to find for you lookalike audiences.
Så det blir som en sorts AI-genererad radikaliseringsprocess med de här algoritmerna.
People who do not have such explicit anti-Semitic content on their profile, but whom the algorithm detects may be susceptible to such messages. And lets you target them with ads too.
Och det är en rätt så lönsam strategi för företag som Facebook eftersom det lämpar sig riktigt bra för att sprida annonser till en specifikt kartlagd målgrupp. Innan man själv ens vet det så känns det som att Google-annonserna har tagit reda på precis vad du vill ha.
So, Facebook's market capitalization is approaching $500 billion. It's because it works great as a persuasion architecture. But the structure of that architecture is the same whether you're selling shoes or whether you're selling politics.
Men det är som sagt också otroligt effektivt för att cementera konspirationsteorier, extremism och misstro.
Å ena sidan så kan det i vissa situationer och i vissa kretsar eskalera till den punkt där det verkligen motiverar enskilda eller små grupper att begå terrordåd. För att det, man är så desperat i sin paranoida världstolkning att man ser det som det enda utvägen.
Post-truth eller post-faktisk är ett trubbigt begrepp. Men efter att ha gjort det här programmet så tycker jag man kan sammanfatta det som ett samhällstillstånd där tvivel och misstänksamhet mot vetenskap, media och offentliga institutioner liksom genomsyrar samhället. Och att politiker och olika särintressen aktivt spär på det här tvivlet. Och jag har ju ställt frågan till alla våra intervjupersoner. Vad skulle ni göra för att undvika ett post-faktiskt mardrömssamhälle?
Vi började ju det här programmet med att prata om deepfakes, alltså trovärdiga fake-videor som görs med artificiell intelligens. Pontus Strimling på Institutet för framtidsstudier säger att han vill ha en skatt på AI.
Som var ganska hög och där pengarna gick oavkortat till att studera effekterna av den teknologin som utvecklades. För det satsas mängder av pengar på AI-utveckling just nu. Och nästan ingenting på att titta på vad den har för effekter. Jag har träffat AI-utvecklare som säger att de känner sig som The Manhattan Project, gruppen som utvecklar atombomben. Och det finns liksom ingen motsvarighet av samhälle som pratar om vad som kommer bli effekterna av det här.
Men sen så finns det också en aspekt som man lätt glömmer när man pratar om sån här fake-teknik.
Ja, vi ställer ju den här frågan till journalisten Samantha Cole på Motherboard, som var den första med att skriva om den här nya tekniken.
I feel like that got left behind. How incredibly just invasive and intrusive that is on people. To have them kind of take your face and put it on someone else's body without you knowing. Especially something as intimate as a sex scene.
Samantha Cole menar att en av de största farorna är att vanliga människor riskerar att få sin integritet kränkt.
As far as policy, I would definitely try to get more stronger policies around non-consensual imagery being shared. And that goes for porn and women and president and everything.
Så problemet med deepfakes kanske inte är att det kommer att utbryta något världskrig eller så. Utan snarare är det stora problemet att framförallt kvinnor blir utsatta för kränkande manipuleringar.
Alltså typ hämndporr och sånt, eller?
Ja, precis. Och då blir det en fråga om etik. Vilket också Marcus Järring var inne på. Alltså chefredaktören på Computer Sweden.
Då skulle jag tillsätta någon form av etiskt råd som reglerar hur man får använda sån här teknik. Sen skulle inte det funka. För att som jag sa, tekniken vinner liksom alltid. Men jag tror att, och det, sånt pågår ju också, det är liksom någon form av baseline för hur både företag och allmänheten liksom använder den här tekniken. Någon sorts moralisk standard kanske, tror jag skulle vara bra att ha på plats.
Men sen så finns ju den där mer politiska aspekten som handlar om hur man reglerar informationsspridning på internet. Alltså, hur kan man komma ifrån att sociala mediejättar premierar konspirationsvideor och extremistiskt material? Och där har flera vi har pratat med varit tydliga med att något måste göras för att reglera algoritmerna som styr sociala medier.
The one practical step right now that I would do if I had the power would be to intervene in those algorithms so that they would start giving people information not based on watch time or how many times people have clicked on something or based on extremism, which a lot of times they are, because that's the most successful content, but would be like a public service algorithm. So you click on something on YouTube and you would get actually information that gave you a really full and balanced picture. So how do we take the ethics and the ideals of public service broadcasting and place them into the algorithms?
Hörrni, ni minns ljud-deepfakesen som vi fick höra om i början?
Mm.
Det finns en hemsida där man kan göra det gratis och jag har testat. Vill ni höra?
Såklart.
Okej, det här, avslutar vi programmet med det här då?
Visst, kör.
Det är på engelska.
You have listened to P3 Dystopia. Love Lycerides was the researcher, producer and mastermind. Eric Hedjarn var the executive.
Ja, det var inte kanske, det var inte en 10, det var inte 10 plus eller?
Det blev ju lite sluddrigt kanske.
Nej, ja, du låter lite, eller han låter lite packa det. Du låter lite packa.
Men man hör ändå lite grann att det är jag som pratar, eller?
Ja, någonstans där långt ner.
Det verkar som att vi kan andas ut. Fake radio, det kommer inte vara en grej på ett litet tag i alla fall. Inte än. Du har hört P3 Dystopia. Har du frågor eller funderingar eller åsikter som du vill dela med dig av så kan du gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia. Producent, medskribent av manus, research och ovärderlig för det här programmet var Love Lycerides. Exekutiv producent på Sveriges Radio, det är Erik Hedtjärn. Tekniker är Elin Rosenberg. Och det här programmet gjordes under våren 2019 av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Jag heter Fredrik Rammel.
Jag heter Anna Davor.
Och jag heter Viktor Lövgren.
Vi hörs.
Case of the post-truth blues.